In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Idag så är det ju jag, Peter Esse heter jag, Kristoffer Gullin och rapport från verkligheten med forummedlemmen XMAS 67. Säger vi så? Eller säger vi XMS 67?
Båda funkar. Det tycker jag. Det är ju lite Christmas feeling på det där.
Ja, visst. Det är ju, vi ska prata om snö i alla fall i dubbel bemärkelse. För du har varit uppe och kört bil på sportlovet upp till åka skidor. Och Kristoffer Gullin har varit och åkt upp där till Luleå var det va? Till någon sjö och varit ute och rejsat.
Alltså, jag åkte också till Åre från Stockholm på sportlovsveckan, vill bara berätta det också, med en ID7. Men sen råkade jag följa med till Luleå med Volvo, där de bjöd till och hade massa EX30s redo. Och en 3,7 kilometer lång isbana. Den är bakhjulsdriven nu för tiden, så att det gick och både snurra och misslyckas med älgtest.
Mm, just det. Älgen klarar inte sig. Är det korrekt uppfattat?
Som jag åkte med Felix från Ny Teknik. Och efteråt så sa han, ja, vi får se om det är någon dörr kvar med tanke på hur du smällde in där.
Okej, okay. Ja, han kan vara hård mot de hårda här.
Ja, det blev en rejäl smäll en gång där.
Oj, oj, oj. Ja. Vad var syftet så att säga? Inte smälla älgar då utan att åka upp på isbana. Ville de visa att de hade värsta driftmoden på den där Volvo EX30 eller?
Syftet var ju såklart att visa hur bra deras antisladd och antispinn och alla möjliga hjälpsystem är i bilen. Och EX30, dels så heter den ju Performance, den fyrhjulsdrivna. Den har ett performance-läge och för första gången på ganska länge tror jag så går det också att stänga av mycket av hjälpsystemen i en Volvo. Så att enligt Volvo så kan man stänga av omkring 80% av hjälpsystemen. Och det blev väldigt skillnad eftersom man själv behöver lita på sin egen kunskap då. Och min kunskap att åka på isbana har aldrig varit jättestor. Så att det gick ju som det gick.
Det gjorde det. Felix Björklund heter vår vän på Ny Teknik.
Precis.
Som också då agerar skadebesiktigare här när Kristoffer varit ute och kört. Forummedlem, det är ju ett epitet som heter duga, men du har varit med dels på bubblan.teknikveckan.se, men du har också hittat till slut till elbilsveckan.se.
Jo, men absolut, jag är ganska varm anhängare och användare på Bubblan, men tittar du hit i och med att man också kör elbil så är det kul att tjata lite med likasinnade för att både faktiskt lära sig lite men också dela erfarenhet.
Det var inte helt självklart att du skulle köra elbil, eller hur?
Nej, jag har ju haft världens längsta beslutsprocess för att komma fram till det där. är otroligt teknikintresserad och miljöintresserad. Så jag har kört gasbil, jag har kört hybridbil. Men det var ändå svårt att räkna hem, tyckte jag. Och räkna hem både ekonomiskt och psykologiskt om en elbil verkligen funkar i allmänhet och funkar särskilt för mig. Så det var en process.
Och det är en process som vi ska prata mer om här inom kort. Men först så har vi ju lite feedbackfrågor och även nyheter. Och jag känner att jag måste fundera lite hur jag uttrycker mig här. Jag har fått lite kritik. Och det kanske någon biltillverkare representant och tänker, nu äntligen kommer S till sin sunt förnuft här och ta tillbaka allt ont som är sagt om just denna bilen. Men så långt ska det inte gå, utan vi ska nämligen problematisera om det faktumet att, vad sa jag egentligen om dimljus?
Jag hörde bara att du hatar dimljus och du vill inte ha dimljus. Det var det jag hörde.
Nej, precis. Jag känner inte igen det där, men vi hade alltså en diskussion om dimljus, just detta ämne, spännande ämne här i förra avsnittet, och det var väl dans vad jag fick konstruktiv feedback på det, kan man säga, eller kritik. Jag har inga större känslomässiga anknytningar till vidare om man använder dimljus eller inte. Det jag funderar över är att det är lite otydligt ibland med dimljus och reglerna och sådär, tror jag. Det var väl det jag försökte få fram. Och reglerna är ju helt enkelt att dimljus fram får inte användas ihop med halvljus, och att dimljus bak bländar och får inte användas då mer än för att varna att man är där någonstans i dimman, och sen ska den stängas av. Men jag har inga större åsikter i frågan alls faktiskt. Så jag tyckte det var intressant. Och att vissa använder det på sina bilar för att de saknar positionsljus och vill känna sig lite häftiga och tuffa. Hej alla Volvo V70-ägare. Generation 1, så att ni har igång era dimljus längst ner och halvljusen, bara för att det ska se lite coolt ut på vägen. Det står jag för det har jag sett. Anekdotisk bevisföring är den bästa bevisföringen.
Jo, men det har vi nog alla sett. Så det är nog ingenting märkligt där. Jag tror att det var vissa reagerade på hur du valde att framföra dina åsikter, helt enkelt.
Ja, och jag ber djupast om ursäkt en gång. En gång per år så är det alltså er som kände er ledsna över det jag sa om just dimljus. Allting annat står jag för. Det är också en väldigt bekväm fråga att be om ursäkt för den är ganska liten i sammanhanget.
Det får man väl ändå på så. Vet du vart du slår igång dimljuset i bak på din bil?
Just på den Renault Megane som jag har just nu, så är det alltså först och främst då, så är det en av de här fem reglage och spakarna som man har på den här ratten. Mycket spakar på Renault, kan jag säga. Och sen så är det då på vänstersidan, och sen så är det den inre ringen har, eller snarare om det är en liten ring med en liten plutt på som jag kan dra neråt, och då drar jag igång bakre dimljus.
Men tycker inte ni att det är svårt att lära sig om de där symbolerna?
Jo.
Alltså att veta om man tänder fram eller bak.
Faktiskt.
Jag kan uppleva att många bilar har problem med att visa vilka lampor som är tända och vilka lampor som man tänder.
Den ska ju vara orange, bakre signalen för dimljus. Skallen var i alla fall.
Om man tar Tesla nu som är på skärmen och så får man upp de där symbolerna, då är de ju gråa. Mm. Och det är ju bara en skillnad hur de är vända.
Yep.
Och det är klart att folk kan säga att jag har ett väldigt svagt minne. Men när man kör så är det ju inte helt naturligt av de där två gråa. Vem är fram och vem är bak utav dem?
Nej, så är det ju. Och om du någon gång får varning från din bil att du ska titta framåt, även när du ska sitta och försöka klura ut vilken av de här symbolerna som gäller. Härligt i tät dimma också att sitta ner och titta på skärmen. Inte helt optimalt. Vet ni vad? Jag tar faktiskt tillbaka all ursäkt om dimljus. Allt runt dimljus är åt skogen.
Ja, nu ska vi inte vara såna. Jag har faktiskt använt Teslas dimljus i ett riktigt scenario, och det fungerar alldeles utmärkt.
Ja, okej. Okay. På vilket sätt? Du slapp krock, eller hur utvärderar vi den?
Ja, det är väl svårt att veta i och för sig, men jag hade bilar långt bakom mig i snörök.
Mm, just det. Nej, men det är generellt sett, jag kan ha lite hård humor här och så även i detta fallet, men generellt sett så är det faktiskt inte helt uppenbart ibland vad det är för lampor vi egentligen har igång exakt. Särskilt då tillbaka till om vi har det på autoläge, så vet vi faktiskt inte om det är tänt där bak. Det beror på vad det är för bil och vad det är för hur mörkt det är helt enkelt. En annan sak som jag har varit lite hård mot här, och vi går faktiskt vidare helt och hållet, och det är ju Nissan Leaf. Det är min nemesis här i elbilsvärlden, och det har att göra med att bilar som har annorlunda kontakter än standard kan få en utmaning. Det kan vara lite diskrepanser mellan förväntningar och praktisk laddning då. Och det är inte så att Nissan kommer att uppdatera Nissan Leaf med den här normala CCS-kontakten. Jag har precis pratat om CE-kontakten nyss. Utan man lägger helt enkelt ner, Nissan lägger ner Nissan Leaf för Europa. Och Kristoffer, nu har jag pratat väldigt mycket här. Kan du leverera den nyheten?
Det är ju så att de behöver känna att jag behöver plugga på här, för att det trodde jag var din nyhet. Men Nissan har ju haft Leafen på gång i Europa sedan oktober 2011 vill jag säga. Och idag har vi omkring 15 000 Leafs i bara Sverige. Det är ju en bil som har blivit väldigt populär, var väldigt tidig ute. Kanske inte har fått den bästa kritiken alla gånger, men nu är det alltså dags att lägga ner den här. Och då är det ju framförallt i Europa som man lägger ner den här.
Det är ju någonting visst med de där bilarna. Det var ju den elbilen vi kunde köpa ju. Det var ju Nissan Leaf eller vad hade vi? Nissan Leaf, Renault Zoe och Tesla Model S. Det var väl de bilarna som någonstans, e-golfen också var väl.
Ja, den kom ju lite senare där, men i början så var det ju de tre. Jag tycker att det är lite synd. Jag hade jättegärna sett att man uppdaterade Leafen med CCS och kanske lite interiördesign och så. Jag tror att alltså, storleken i sig är ju fantastisk. Det ska ju komma en efterträdare till Nissan Leaf. Det är ju ett bra segment att ha en elbil i. Men den är inte här än. Den ska vara premiär om typ 2 år. Vi får helt enkelt vänta. Och Aria ser man ju ganska sällan på vägarna, så att Nissan kommer vi nog få se ganska lite av kommande året.
Är det Nissan Townster eller vad det heter som är elektrifierad, va?
Jag vet faktiskt inte.
Jo, för tusan. Det är all new Nissan Townster, full electric. Det är väl fint med det är inte bara Nissan som i så fall skulle vara stora på elektrifierade bilar inom transportsegmentet. Det är ett segment som till och med särredovisas hos Mobility Sweden, men finns med i ett och samma statistik på car.info. Och vi är inte riktigt inne i kvartalsrapporten ännu, så att vi hoppar över dem och går vidare innan vi pratar om nästa nyhet då, som är att Volkswagen ID.7 Tourer har fått ett pris. Var Volkswagen med på din lista där när du skulle köpa elbil XMS67?
Jo, men så var det. Jag kollade ju både på ID.4 och säger man ID.5 eller vad kallas den? Men jag satt inte bra i dem. Jag fick liksom ingen naturlig körställning för högerarmen framförallt. De hade ju något nedfällbart armstöd som inte passade mig. Så att den gick bort ganska snabbt efter en provsittning.
Jag håller helt och fullt med där. Jag tycker att man gjorde ett misstag av att använda sig av armstöd på det viset istället för att ha en riktig mittkonsol.
Exakt, ja, men det där är ju jättespeciellt, för att det räckte ju med några sekunders provsittning så var frågan avgjord. Men du kan aldrig så att säga teoretiskt lista ut att det är så med den bilen. Nej. Så att det där är viktigt att man faktiskt provsitter, tycker jag, i ID.4 och 5.
Jag gillar ju den jättemycket, och det har ju att göra med att jag är så bred så att jag använder ju passagerarsätets vänstra armstöd som mitt högra då. Passar perfekt. Helt perfekt.
Ja. Och vi som är liksom en halv storlek ner.
Just det, ni hamnar i mitten istället.
Vi får ingenting.
Nej, precis. Nej, det gäller alltså. Det gäller, ska man köra Volkswagen ID-bilar så gäller det att man antingen är normal stor eller väldigt stor. Mellantinget fungerar inte helt enkelt. Nej, så att oavsett det så är det ju Volkswagen ID.7 Tourer har fått ett pris. Och det var inte många kronor vi fick betala för den extra metallburen där bak när vi skulle då gå och få kombi av ID.7, eller hur?
Nej, det är alltså 5 000 kronor mer som vi får betala. 659 000 kronor, och då är det en sån här special edition modell med lite extra utrustning och det. Men 5 000 kronor extra för kombimodellen, Alltså de kommer ju inte sälja en enda liksom sedan i det här landet.
Nej, sedan är det ju inte heller dock. Halvkombi.
Halvkombi.
Vi har sedaner, halvkombi och kombis. Har vi någonting annat?
Nej, vi kan ju sportkupé. Tror jag BMW skulle vilja kalla
sportback, i4. Sportback, vi har massvis med olika begrepp. Men någonstans så är det så här, full bagagelucka, halv full bagagelucka, full av luft då. Eller bredvidkast då, sedan. Men alltså det är någonting med Volkswagen. De gör så mycket rätt. Och sen så kommer det alltid en sån här besvikelse. Just nu när man lanserar Volkswagen ID.7 Tourer, alltså kombin då av den annars halvkombin i det 7, så går det numera inte att välja det adaptiva chassit och inte heller panoramatak.
Panoramataket struntar jag faktiskt i. Det är ingen grej. Men att man inte kan välja det adaptiva chassit tycker jag är jättekonstigt. För det skulle jag säga, nu har jag kört ID.7 utan det adaptiva chassit, men jag har kört andra ID-bilar utan adaptivt chassi. Och det där adaptiva chassit är ju verkligen pricken över it. Och ska jag beställa en bil för 659 000 kronor, då vill jag ju ha den bästa versionen av den bilen. Och att lägga till 15 000 kronor för att få det adaptiva chassit är så värt. Så att jag skulle säga att är man sugen på en ID.7 Tourer eller en ID.7, vänta tills Volkswagen har rätt ut sitt, vad de nu behöver reda ut, och det adaptiva chassit är tillbaka.
Vi har ju ställt frågan till Volkswagen, fått svaret att de ska kolla det. Mm. Om vi kollar med återförsäljarnätet istället, när de ska beställa, så står det helt enkelt att det är, jag tror det är beställningsbart, men det är lång, lång, lång leveranstid. Det är helt enkelt restnoterat. Det är inte det ordet som syns består. Så någon komponent är slut, och det är ju himla synd, för att den här med den här bilen, edition-varianten då, som har några extra paket som gör att bilen blir extra nice för samma pris som den annars var. Så nu har vi elmanövrerade stolar och lite sådana saker. Det är ju inte säkert att den edition är kvar när det sen går att beställa med chassit. Så det är lite synd det där. Vi kan få gå och beställa en Audi Q6 istället.
Ja, vem vet. Audi har ju gått ut på Instagram och teasat lite nyheter här om att 18 mars, då smäller det. Då är det pompa och ståt. Då beställer Peter Esse sin andra Audi. Eller?
Ja, vem vet.
För då presenteras Audi Q6 e-tron. Eller e-tron Q6. Q6 e-tron.
Q6 e-tron, ja. Frågan är, vi vet inte om den kommer att gå och beställas då. Men 18 mars ska den visas upp. Och detta är då, kommer från Audi direkt här nu. Man har själv gått ut med det i sociala medier. Förra avsnittet så pratade vi om en person som hade avslöjat. Men jag vet inte om han avslöjade datumet. Han sa bara att han skulle gå ner där.
Jag såg, jag vet att han sa att han skulle åka ner.
Mm. Ja. Nu har han ju lagt ut bilder och video från provkörning på bana. Det irriterar ju mig. Det hade jag ju tänkt att det kunde vara under embargo till potentiellt andra journalister gör samma sak. Men,
Jag har sett något annat som ligger under embargo, har jag hört, som jag inte vet något om. Så att, eftersom jag bara läste på Facebook, så är det ju renta skvallerpressen här. Jag har hört att det har varit ett GTX-event en gång i tiden hos Volkswagen. Och att vi ska inte bara få ID.7 GTX, utan vi ska få ID.3 GTX också. Och det tyckte jag lät spännande. Och det är i princip det enda information jag har, för att det var den enda informationen som den här snubben skrev. Och han hade startat någon Facebookgrupp om ID.3 GTX där. Vad som, om det stämmer eller inte, det kan jag ju inte säga så mycket om, men det låter ju inte helt orimligt med tanke på att vi ganska nyligen fick se Cupra få en lite kraftfullare version och ID.3 är i behov av uppdatering.
Det var en tysk som gick in och skapade just grupper för alla de här GTX-varianter av egentligen alla Volkswagen-bilar och bar alla att gå in då. Oavsett det så är det så att den 13 så har ju Volkswagen sitt årliga media analyst och Investor Conference för 2024. Så då kanske det kommer nyheter.
Då är jag i Spanien.
Då är du i Spanien. Åh fasen, vad spännande.
Renault Scenic ska provköras.
Få lyssna på radio där helt enkelt.
Precis, det kommer rapport om det nästa vecka.
Vi går över till reklam här nu för alla som inte då prenumererar på Elbilsmagasinet på Patreon. Elbilsveckan Plus. Och här nu faktiskt framöver också min YouTube-kanal. Kan man bli premiummedlem på. Men i övriga får lyssna på lite, jag vet inte, det som serveras för stunden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är nästan så länge vi har känt varandra så har det varit en fråga om att köpa bil. Det var plug-in hybrid för din del och du hade väl tänkt att så även skulle fortsätta. Men sen var vi några stycken som ändå bad dig kanske provköra några elbilar i alla fall.
Ja, jag gjorde till och med ett mellanspel med en otroligt bränsleslukande XC60 under en period. Men annars, många tankar gick mot en plug-in hybrid, måste jag säga. Även om det där mellanspelet i fossilvärlden igen, det var ju ganska många år sedan jag hade en ren fossilbil. Det skrämde en ju, men det slutade på ett annat sätt.
Ja, det gjorde det ju, men anledningen att jag vill ha med det här som gäst och prata om detta, dels handlar det ju om att upp och köra till spot, att du representerar Stockholm på sportlovsveckan här, både du och Kristoffer, men Kristoffer körde ju upp och tittade lite vid sidan om och skrattade åt publiken så att säga, men du var ju i centrum där, men innan vi går in på det så vill jag ju så himla gärna veta, så här i efterhand nu så är det ju självklart egentligen, och du är en ganska nöjd elbilsägare så vitt jag vet, men vad var det som var, det var mycket samtal om laddning.
Ja, men jag tror ju att det är ett ganska stort steg för många människor att gå från något så otroligt invant som att tanka bilen för att ta sig till en viss punkt. Och en hybridbil har ju den här fullbacken att man kan alltid köra på bensin eller diesel. Det var ganska många tankar om hur det där kommer funka, hur roligt det är. Och jag är en sån där som har haft lite svårt att tänka sig att man liksom, istället för att fokusera på resan och målet, ska ha massa planerade stopp mitt i. Även om jag ibland insåg att där vi stannade och åt, eller där vi gick på toaletten när vi åker som familj, där fanns det ju laddplatser. Men det gick liksom inte riktigt ändå att fullt ut känna att det där var ett smart sätt att resa. För mycket planering och för mycket bök, det var nog det som var det återhållande. Plus då en familj givetvis som ständigt skulle fråga varför vi måste stanna här och varför, varför kan vi inte bara åka som förr i tiden. Så det var nog det som höll mig tillbaks.
Har du en familj som skulle ställa de frågorna, menar du? Eller var det bara du som var rädd för det?
Ja, i min fantasi var det ju lite grann så. Det kanske var mer jag som skulle ha ställt de frågorna till mig själv. Men i min fantasi lät jag familjen liksom representera min egen fundering. Och jag är en sån här som gillar att sätta min bil och köra så långt som möjligt. Jag gillar inte pauser och sånt. Då.
Nej, just det. Det var ju mycket det också. Vill du gärna dra en? Hur många mil vill du dra i ett streck?
Ja, men precis. Alltså, jag kör ju gärna så långt man kommer. Och kan bli liksom, jag tror de flesta innerst inne vet vad jag menar när man säger det här. Att när familjen börjar prata om paus, det tycker jag är ett störningsmoment i körningen. Då är man ju ofta varm i kläderna och liksom matar mil. Va? Och då stanna. Det är ju mot min natur i sådana lägen. Och då var det här med laddstopp också ett sånt, en sån utmaning.
Ja, jag tycker det är så... Ja, jag har ju... Jag vet inte, jag dricker mycket kaffe. Varför dricker du inte i bilen? Kaffe, vatten?
Jo då, alltså det är ju så att... men här får man ju skilja på sina tankespöken och verkligheten, va? Alltså vill det, så här ser livet ut. Vill man måla upp hinder och problem, då finns de runt varje litet hörn. Men i verkligheten så funkar ju ofta saker ganska bra. Det var en process för mig att acceptera att jo, men vi brukar faktiskt, även jag tillåter oss att stanna och käka lunch ibland, eller fika, eller gå på toa, eller till och med tanka en fossilbil. Ja. Det liksom till slut så insåg jag ju det där. Ja, men det är ju faktiskt kanske inte mer krångligt än att... Och när jag köpte bilen så var nog begreppet så här, det är nog inte mer krångligt än att det går att acceptera. Idag skulle jag ju säga att det är någonting bättre än så, men jag var på den nivån när jag köpte den.
Okay. Och säg att vi inte har lämnat huvudstaden ännu, utan du bor någonstans där i någon form av villa närförort eller så. Kan vi definiera det som det?
Ja, men absolut. Ja, men jag bor ju i villa i närförort till Stockholm City.
Mm. Och du laddar hemma?
Jag laddar hemma, ja.
Hur laddar du hemma? Tibber och...
Ja, jag har ju Tibber och en, vad heter den här... Zaptec, va?
Ja, precis. Du, har du kvar din Tesla-laddare? Du köpte bara farten.
Nej, den returnerade jag fort som 17.
Ja, just det. Men just det, vi måste ju reda ut det. För det blev ju en Tesla-modell i long range.
Ja, det stämmer. Ja,
av
det stämmer.
Alla bilar så var för just Tesla-modell i long range.
Jag tittade ju och räknade på många bilar. Och det var ju en kombination av pris och funktion. Den här lagom stor, det vill säga att den är ju ganska stor i bagage och baksäte. Och framförallt, vi bor ju i villa och vi kanske, jag menar, vi kör en hel del till återvinningen. Antingen trädgårdsavfall, löv, olika påsar. Jag vet inte hur mycket skit en villa och en trädgård kan producera egentligen. Men det är mycket körande så, och då är det bekvämt med en förra XC60 och den här. Och du lastar in ett antal återvinningspåsar, trädgårdsavfall, och bara kör iväg.
Alltså bak i bagage.
Ja.
Model Y är ju ändå Volvo 240s andliga uppföljare. Så att...
Ja, ja, men den är ju bra prissatt tycker jag också, med tanke på vad du får för bilen. Det är klart att det är en dyr bil, så är ju många nya... liksom premium eller premium light bilar, men du får ju väldigt mycket bil tycker jag för de pengarna om man jämfört med konkurrenterna.
Vi skaffade ju Tesla ungefär samtidigt. Du var mer förstående för automatiska vindrutestorkare som gick igång lite då än vad jag var, upplever jag. Men du hade kanske inte riktigt lika mycket problem som jag hade, är det så?
Jo, jag hade mina vispade hela tiden, och jag körde ju lite kollegor några gånger där i klarblå himmel, sol och vindrutetorkare. Det förtog givetvis deras bild av Tesla. Det var ju ett stort skratt efter det där. Men jag bara på något sätt ändå bet jag ihop och tänkte det här kommer att lösa sig där framme. Men visst var det på gränsen till pinsamt av både bilen och bolaget att ha det på det sättet.
Det är ju löst nu. Det är ju löst på det sättet att vi inte behöver igång automatiken för att vi har igång autopilot eller farthållare. Sen är ju inte det löst på det sättet att det är ju saknar fortfarande regnsensor och det kan ju vara lite svårt ibland att matcha det där. Sen ska jag faktiskt säga det att det är lätt att glömma bort att regnsensorer på bilar generellt sett, ibland så vispar de lite för mycket och ibland lite för lite. Det känns som det är ibland svårt att hitta den här lagom även på bilar med riktig regnsensor. Men har du några överraskningar, positiva överraskningar med Teslan först och främst?
Det är ju hur snål den är i stadstrafik, hur många mil du kan nöta in i Stockholm och så vidare. Det måste jag säga är ju en av de positiva överraskningarna, även om jag visste att den är ganska energieffektiv eller vad man ska kalla det. Men du kan ju köra bra mycket på en laddning om du laddar den till 80%, så där tycker jag ju att den är väldigt, väldigt bra. Sen är jag faktiskt väldigt nöjd med så här detaljer som lyserna. Inte automatiken på helljus och så, men det är väldigt bra tycker jag, halvljus och helljus för den körning jag gör.
Det håller jag med om.
Har du blivit blinkad på halvljuset?
Nej, inte på halvljuset, nej.
Inte jag heller.
Ibland har jag varit med om, den har ju, det är inte ens om det är lagligt, den slår ju på helljuset i tätbebyggt område.
Mm. Om du inte stänger av det.
Nej, men precis. Och det har jag fått någon blink på. När man, jag tror att folk är mer känsliga än på motorväg. Om man på motorväg ser någon med helljus på långt håll, då blir man inte bländad och då blinkar man inte. Men kommer man på en 50-väg eller 40-väg och ser någon med helljus på, då blinkar man nog för att man tycker att den gör fel.
Mm. Ja, jag upplever ju min väldigt snabb på att blinka av på bilar, men helt missa trafikljus då, eller inte trafikljus, förlåt, gatubelysning. Där har den ju, ja. Problemet är ju att den drar på det där automatiken varje gång du aktiverar farthållaren. Även om du stänger av automatiskt helljus och halvljus, så kommer det aktiveras nästa gång du drar på farthållaren. Det ska sägas att det kan du stänga av, det har jag gjort genom den här commanden då i Sexy Button-bolaget. Det kan man kalla dem. Men det är ju, du behöver inte ha knapparna för att göra det, det räcker med commanden. Men du har varit lite du har inte införskaffat den i någon form av rädsla att det där ska sluta fungera.
Ja, jag läste någon gång innan jag köpte bilen att den mest köpta prylen som aldrig används på jorden, det är så här mätarhus till Tesla. Folk köper såna här extra mätare att ha framför ratten i väntan på bilen. Sen pluggas de aldrig in. Men när jag läste om det där, då läste jag också att man hittar på nätet en hel del som har såna här extra mätare ändå, där någon uppdatering hos Tesla har slagit ut funktionen. Och en del då företag erbjuder att skicka in din mätarhus och så vidare. Och det är alldeles för krångligt för mig. Så jag är väl lite orolig för att de här knapparna också ska hamna i ett sånt läge någon gång. Lagom om jag skulle installera dem där i min bil, då kommer något hända som slår ut dem. Så tänker jag ibland.
Jag satte ju igång hela börskraschen. För det var ju när jag skaffade Avanza-konto som det skedde sig. Jag tar ju också på mig att Tesla fixade det där automatiken med Windows-talkarna. För att de fixade ju samma dag som jag släppte en video hur det skulle lösa det.
Exakt, jag såg det.
Så att den är ju redan löst. Sådär. Okej, negativt då?
Ja, men negativt är ju att många av de här funktionerna som hör till en vanlig bil har ju brister. Vi har pratat om vindrutetorkar, vi har pratat om helljusautomatik. Jag tycker till exempel att värmen är ganska ojämn. Ibland kan det ju bli otroligt varmt i bilen. Och man får sänka, den har jättesvårt om man står i ett parkeringshus på vintern och sen kommer ut. Alltså det där tycker jag är små grejer som varje annan biltillverkare har löst har Tesla problem med. Och å andra sidan är de ju mästare på batteri, energieffektivitet. Alltså allting som har med elbil att göra är de bra på. Det som har att göra med bil, där har de utmaningar.
Det är lustigt att alla samtal landar där någonstans. Men nu har du en elbil, du har en Tesla i Stockholm, villan är förort. Och vi börjar med just laddning där då. Nu kan du ju ladda hemma, men har du behövt hitta laddare i närområdet av någon anledning? Eller du laddar aldrig i närområdet?
Ja, det är nästan aldrig. Jag har bara laddat i närområdet för att testa. När jag köpte första dagen var den ganska tom och då stannade jag på Circle K och laddade upp lite grann. Och så har jag varit tillbaks där i för att få det här, vad säger man, plug and charge eller...
Autocharge. Autocharge är en annan teknik som Circle K inte har.
Okej, autocharge. Sen har jag testat en annan, mer faktiskt bara för att ha beredskap. Att jag har varit på någon laddstation i närheten av huset om jag skulle få problem hemma. Men annars är ju hemmaladdningen är ju liksom sjukt effektiv.
Du var ju orolig att du inte skulle hinna ladda bilen. Det var någonting vi pratade mycket om, minns jag. Och jag försökte förklara att du kommer väldigt sällan in med 0% batteri eller väldigt lågt och sen behöver du köra väldigt långt dagen efter. Har du haft något sånt scenario?
Nej, det närmaste jag haft då, det var ju att jag kom på en lång resa och sen skulle jag på kvällen köra till sonens fotbollsmatch en bra bit bort. Och det var ganska risigt väder. Då kom jag ju hem med 8-9%. Men då toppade jag faktiskt upp lite grann på en snabbladdare. Och då pratade vi om, ni som har elbil vet ju det, att det är ju 6, 7, 8 minuter. Sen har man ju liksom den bufferten mer än väl. Va? Men så en gång i ett undantagsfall har jag behövt toppa upp för att liksom hemmaladdningen skulle vara för långsam på den timmen jag var hemma eller något sånt.
Om du recenserar dina egna tankar, vad utfrågning här nu, hela syftet med det här handlar ju om att andra ska känna igen sig naturligtvis och ingenting annat. Men om du recenserar dina egna tankar, tror du det handlar om att du har ett lyckat elbilsliv här nu på grund av att du gjorde de här analyserna, eller kan du bara skratta åt det?
Ja, det är väl lite en kombination. Jag tycker nog i botten så blir det ju ett lyckligare liv om man planerar lite grann i alla fall. Därför att hela människan och infrastrukturen är ju fortfarande väldigt fossilinriktad. Det vill säga bensinmackar, tanka, köra. Men väldigt mycket går ju mycket enklare än man tror. Jag har ju precis nu börjat inse att jag menar, min bil, jag behöver inte ladda förrän jag kommer ner på kanske 30-40%. Jag menar, jag kommer så pass långt i vardagskörningen även om bilen har 30% laddning. Det är väl mer den där delen att man börjar inse att det här med full laddning behöver man ju nästan aldrig. 80%, ja, det är väl inte heller så vanligt att man behöver. Så att jag blir mer och mer försiktig med att ladda. Bara, liksom, jag tar inte den tiden att stoppa in kabeln. Jag har ändå liksom många, många mil. Vi åker ju aldrig till bensinmacken innan vi åker hem för att ha liksom 80-90% bensin i bilen. Varför ska vi ha det i elbilen?
Nej. Kristoffer Gullin, hur var du gick upp väldigt tidigt för att dra på sportlov. Hur var din resa?
Ja, jag och det sa jag ju till dig också SMS på forumet där, att min teori när man ska åka samtidigt som resten av stan är ju att man åker före alla andra eller efter alla andra. De flesta åker ju ungefär samma tid och då kommer alla komma fram till samma laddstation samma tid. Åker man före alla så hinner man före den gruppen. Så att jag lämnade ju Stockholm söndagen den, ja, subita dagen där, klockan 6 på morgonen. Och så bara knappade jag in Åre i navigationen på ID7an och sen guidade den mig och jag hade ju absolut inga köer alls. Det var ju helt dött faktiskt.
Var laddade du någonstans?
Hudiksvall och sen så i Järpen.
Vad var det för laddstationer?
Ionity.
När lämnade du Stockholm på sportlovet?
20:09 ihop med i stort sett alla andra.
Okay.
Jag tror jag säger i min video liksom, någonstans mellan 8 och 10 så lämnar alla.
Ja. Men både vi är tre familjer som åker på sportprov och kör liksom lite biltåg upp då, va? Och det är ungefär där vi kan enas om att dagen har startat, det är en bit efter 9.
För det var ju den sista stora utposten att erövra. Det var ju att åka på spotlov då med den här elbilen utan att dina bekanta skulle bli trött på dig och din familj att behöva vänta. Och det var ju lite planering här också. Hur började den planeringen?
Du har ju helt rätt i att det är många av de här spökena som har försvunnit ganska snabbt efter att man väl började köra sin elbil. Men det kvarvarande har ju varit långresor på stora resdagar. Ja, men jag kartlade liksom lämplig rutt och tittade på laddstationer efter vägen. Därför att jag insåg ganska snabbt att jag vill inte få samma rutt som alla andra Tesla-ägare får från sin navigator. Jag menar, hur många Tesla lämnade inte Stockholm mellan 8 och 10 just den där dagen och skulle till Sälen? Och då ville jag inte få samma laddstation ungefär samtidigt som dem. Så jag tittade på alternativ helt enkelt till Teslas egna stationer.
Via ChargeFinder då, antar jag?
Ja, och ChargeFinder var den jag använde för att hitta laddstationer. Mm.
När du satte dig där på morgonen och drog in Sälen, den rekommenderade Tesla-laddare då, bilen?
Ja, det gjorde den.
Varnade den att det skulle bli tjockt, eller?
Ja, därför att jag hade redan korn på vilken jag troligen skulle använda i verkligheten. Så jag satte in Ludvika, Teslas egen station där. Och ganska snabbt började man få varningar att den var, jag kommer inte ihåg vad de säger, men hög belastning. Så de rekommenderar att hitta någon annan. Men jag hade redan som huvudalternativ Smedjebacken som ligger lite innan Ludvika. Och att jag hade Ludvika var ju för att få förvärmning av batteriet. Mm.
Här kommer skåningen här nu, extremt dålig koll på skidorterna norr om Stockholm. Men du behöver bara stanna en gång och ladda, eller?
Ja, precis. Om du startar på morgonen med 90-100%, då är det ett stopp. Jag tror du klarar det på 80 också faktiskt. Det är lite grann i det här årstiden, hur mycket vill du komma fram med om du åker in i en riktig kösituation? Då är det ju skönt att ha lite marginal, men vi laddade en gång på vägen upp och en gång på vägen ner.
Och hur gick det sen i Smedjebacken då?
Ja, men det var ju otroligt bra. Smedjebacken Energi har ju en liten laddstation med bra kräm. Och där fick jag väl köa 40 sekunder ungefär när jag kom fram. Och då när det var min tur så att säga, då var det två bilar som laddade. Så när jag började ladda då fanns det ju en ledig, så att under mest intensiva resdagen där, eller en utav dem i alla fall, då var den ständigt en ledig kan man säga. Så att det var ju inga köer här.
Det var ju förhållandevis per kilowattimme ganska dyr då ju. Men samtidigt, vad blev slutnotan för den laddningen?
Jag tror att jag laddade för 300 kronor, 315 om jag kommer ihåg rätt. Och det är ju ingenting om man ska nu prata om vad vi är vana med vid bensinpriser. Och jag tycker att vi människor tenderar ibland att bli dumsnåla. Att vi vill tanka på Tesla för 250. Och så står vi i kö där 40 minuter istället för att betala 315 på grannladdstationen. Sån är inte jag. Om jag slipper en kö, då betalar jag gärna 100 spänn extra. I och med att det är så mycket billigare än en fossilbil.
Så vad var recensionen från dina bekanta då?
Ja, men de var nog mest överraskade över att det gick så smidigt och snabbt. Vid den här i Smedjebacken så fanns det dels en restaurang som givetvis var stängd på helger. Mycket, mycket turistvänligt.
Ja, just det.
Men det fanns också en större bensinmack. Så du vet, det blev så här kissapaus, några tog en kaffe, ungarna köpte lite godis. Alltså det var lite kö till toaletten. Ja. Jag skulle säga så här att vi stannade 5 minuter längre än vad vi annars hade gjort där. Och det var laddningen så att säga. Så att vi fördröjde stoppet med 5 minuter. Och jag tror att det var till och med lite reklam för elbilen som bil bland mina vänner.
Hur var det sen, för att vi pratar om laddning vid, för det är ju intressant, många söker ju laddning vid hotellen, men det där tenderar ju till att både vara lite oklart, för det vad som finns, för AC-laddaren är inte uppkopplad på samma sätt då, så att vi ser det, och sen är det oklart hur det betalas och sådär. Hur gjorde du på plats?
Nej, men dels, vi var ju i Lindvallen där Tesla har en laddstation, så att det var ju det ena alternativet, och så hade hotellet 8 laddplatser som drivs av mer, tror jag man säger eller kallar dem. De var ju ganska hårt belastade och de hade ingen sån här maxtid heller, så att på kvällen blev de ju fulla ganska snabbt, för där kunde ju folk stå fram till morgonen då. Men jag laddade 2 gånger på Tesla-stationen, mest för att det var kul att testa, och en gång på den här Mere-stationen. Och det var egentligen bara för att jag inte visste om jag skulle ladda en gång till. Jag försökte hålla bilen ganska fulladdad så att den dag vi skulle åka hem inte skulle behöva starta morgonen med en laddning. Så hade jag velat hade det ju räckt med en laddning uppe på destinationen.
Jag ställer samma fråga igen. Skrattar vi lite åt alla tankar, eller blev det den här smidiga backladdningen med 5 minuter plus bara just för att du hade gjort den här goda planeringen innan?
Jag upplever ju ändå att det är väldigt många Tesla-ägare och andra som åker till de här som navigatorn säger. Jag skulle ju ändå tro att lägger man ner några minuter på planering, då får du det väldigt smidigt. Jag beskrev det för en god vän som säger att om du planerar, då klarar du utan problem med ett stopp upp eller ner till Sälen. Om du inte planerar, då kan du få ladda 2 gånger. Eller stå i kö någonstans. Det är ju skillnaden. Alltså får du värdera helt oplanerat liv, lite mer bekymmer, väldigt liten planering, då går det ju som på räls.
Jag tror också att man vinner mycket på att använda typ ChargeFinder för att hitta tredjepartsappar. Jag vet när jag åkte med Skodan här till Grums och hittade en laddare bara 100 meter bort, det där stod 10 bilar i kö vid Tesla-stationen. Då var ju det en diskussion i en av Tesla-grupperna på Facebook där någon tyckte liksom att ja, men man köper ju en Tesla för att det ska vara enkelt att navigera till laddstationerna. Men Teslan tar ju inte hänsyn till så många fler nätverk än sitt eget. Så att jag tror också att det är en stor vinst.
Och det viktiga är att man behöver inte göra det. Men jag tycker att man vinner en del på att göra det.
Det finns ju, det är tanken att Tesla ska få in långt fler laddplatser i navigatorn och så. Det skulle egentligen, vi skulle egentligen märkt av den effekten nu. Men har väl inte riktigt gjort det. Ännu i alla fall, det finns ju klassiker här i Malmö, exempelvis Refill då, med massivt med lediga laddplatser typ alltid. För att de har 24 stycken eller vad det är. Och vi har ju elmacken i Gislaved och sådana saker som med fördel hade kunnat komma in. Då kul att höra att du kommer du. Är det el som gäller eller kan du se för dig med pluginer? Och...
Nej, har man väl tagit steget då ska det nog väldigt mycket till att byta. Det enda jag kan se som skulle kunna få en att tänka annorlunda, det är ju att laddnätverken inte byggs ut i tillräckligt stor takt om försäljningarna fortsätter att vara ganska höga. Därför att bor man till exempel i Stockholm, det här finns det ju hur mycket snabbladdare som helst på olika bensinmackar och andra stationer, tredjepartsladdare, utan du är ju lite grann ute efter vägarna. Skulle liksom det bli väldigt mycket kör där, då finns det väl ett hot mot elbilen. Men nej, jag har väldigt svårt att se att gå tillbaka. Dessutom är de ju väldigt mycket roligare att köra. Alltså, det är ju det också. Vilket jag kan ifrågasätta ibland. Men det är ju nästintill prestanda som en Porsche 911 som är några år gammal. Alltså 10 år gammal 911 motsvarar ju det här. Alltså det är ju en fantastisk effekt i dem. Gud vet ibland vad man ska ha det till, för officiellt är det ingen av oss som testar och använder det där. Men det är ju fantastiskt i en familjebil. Nästintill galet vilken effekt som finns.
Det visar ju delvis försäkringen också. Du vet att med de här knapparna där så kan du aktivera drift mode på din Tesla också. Bara så att vi...
Ja, precis. Jag tänkte, ni börjar ju med att prata om köra på is. Jag har faktiskt kört förbil på isracing för bilar, alltså den som åker och kollar banan innan. Och jag skulle ju vara oerhört sjukt sugen på att ta en Tesla och vara förbil inför isracing tävlingar, bara för att få testa det systemet.
Du får köpa en performance helt enkelt, för där har du ju det inbyggt.
Precis, det är lite dyrare än att köpa knapparna dock. kan man ju tycka. Men det är klart lite roligare än performance.
Det är original.
Vi pratade om så här, ja, det skulle vara infrastruktur som inte följde med och så. Det kan ju vara tvärtom också, att elbilsförsäljningen minskar så att det finns laddare överallt och du är helt ensam här för att infrastrukturen har byggts ut snabbare än elen. Och en av anledningarna varför elbilsförsäljningen kan minska och eller utbyggnad av laddinfrastruktur just när det kommer till produktion av el och så, det är ju politiken, va. Och vi hade ju vår goda Fredrik här ifrån tidningen Elbilen som gick bananas på kulturkriget mot elbilen här och nu. Och även Elon Musk fick säga ett välvalda ord. Jag trodde väl kanske att vi skulle få lite mer konstruktiv kritik på detta då. Men vi fick kommentar här på Spotify och jag tackar så himla mycket för den här kommentaren, för då kunde vi ta upp ämnet igen. Och jag läser den här nu, det är Sille som säger: man vill inte höra om politikerna och vem knarkar. Man vill lyssna om elbilar, laddning och infrastruktur kring det. Bättre om ni är två personer istället för tre. Lättare att hålla er till ämnet. Tack. Ja, nu var ju ämnet som sådant så att säga, oavsett om vi var två eller tre. Och nu ska vi då ta upp det igen. För du, XMS67, har ju, ska vi säga, ett visst förhöjt förståelse för hur komplicerade samhällsskeenden fungerar.
Jag hoppas ju det i alla fall.
så ödmjuk skulle bara en person som har en kompetens vara.
Ja. Nej, men det är en jätteintressant fråga det här med varför har elbilar blivit en del av kulturkriget? Och jag tror inte att någon riktigt kan reda upp det. Jag har ju mina take på det.
Mm. Och nu har du chansen att berätta dem för oss. Ja,
nej, men så här, att för att en samhällsdiskussion ska uppstå så krävs det ofta fler än en pusselbit. Alltså det räcker inte med att det är ett fenomen som händer samtidigt. Det påverkar för lite. Utan det måste, oavsett vilken fråga det är, måste det vara flera händelser i ungefär samma tid som sammanstrålar. Ur det kommer en debatt eller diskussion eller förändring eller motstånd. Jag tror att bilen dels är en frihetssymbol för väldigt många människor. Oavsett om de kan formulera det eller inte, så står det för någonting i det individuella frihetskänslan att kunna göra lite som man vill. Man är inte beroende av ett politiskt system för att ta sig från A till B, som man är till exempel med tågen eller kollektivtrafiken. Det där känner vi igen sedan 40- och 50-talet, kanske mest från 50-talet när det blommade ut. Det andra är ju att vi står inför ganska stora förändringar på grund av klimatsituationen på jorden. Där det har varit en lång diskussion om, ligger forskningen rätt? Är det korrekt att vi har en klimatförändring? Beror den så, i så fall på människan? Och hur mycket påverkar människan? Och när, så att säga, frihetssymbolen bilen dras in i att transporter är faktiskt någonting som påverkar klimatet och bör därför ställas om, då har du redan två faktorer på banan som krockar här eller som förstärker varandra. Och då tror jag den här kombinationen av frihetssymbol och politisk diskussion om klimatet, det har ju lagt grunden för det här. Och vissa människor värjer sig då mot både det här ingreppet i friheten, att jag väljer bil, jag väljer resa, jag väljer typ av bränsle och så vidare. Men också faktiskt det här att klimatförändringarna stärker i viss mån politiken. Alltså politiken måste agera, de måste göra saker och de gör faktiskt det. Och då värjer sig vissa människor och liksom, det här att när staten blir stark så skapar det alltid diskussion. Och staten måste vara stark, beslutsfäig, ta tag i saker för att reda upp klimatproblemen. Och det, man behöver inte vara odemokrat på något sätt liksom, men det kan till och med ibland vara hälsosamt att människor reagerar mot en stark stat. Men det här är min take på vad är det som gör att du får in elbilen mitt i det. Då. Och en del är väldigt genomtänkta och en del bara reagerar känslomässigt i det här.
Är bilen något av det mest känslomässiga vi har?
Jag tror att den är bland de mer känslomässiga, tror jag. Och den har blivit så naturlig så att det är inte säkert att folk formulerar det så. Men när man upplever att det sker förändringar kring bilen, då börjar man reagera.
Mm.
Vi ser ju där på det här när det blir dubbdäcksförbud, när det blir miljözoner, när det blir olika regler i innerstäder. Alltså det skapar en sån debatt. Man kan ju nästan ibland, jag har ju grannar som har varit jättearga på dubbdäcksförbud, och så frågar man: hur ofta kör du på Hornsgatan? Aldrig.
Nej.
Utan det är ju det här att politiken bestämmer saker som sätter igång processer även hos så här, demokrater. Det kan till och med vara hos, om jag uttrycker mig politiskt, alltså de som kanske lutar åt vänsterhåll, men man reagerar lite när politiken använder sitt beslutsmandat. Och politik har ganska stort beslutsmandat om de vill använda det.
Jag tänker just höger vänster här, och vi ska inte idla vid den här frågan så länge, för att vi har programtiden är snart slut. Men det som jag tycker är intressant är ju, dels har vi ju det här som Fredrik tog upp, nämligen att det blir just nu en vurmande om det fossila, och så blir det politik runt det då, och det tas bort elbilsbonusar och så vidare. Men de som härjade i Berlinfabriken här nu för att helt enkelt få stopp på Teslas fabrik i Berlin, det var ju vänsteraktivister så vitt man vet. Och är det inte lite speciellt att en fråga, ett ämne kan vara så att säga från båda hållen negativt?
Jo, det är ju givetvis lite ovanligt. Jag har bara sett medieuppgifter om den här liksom brandattentatet mot Tesla-fabriken. Skulle man gräva i den frågan, då skulle jag vilja se hur mycket huvudägaren har spelat in i den frågan. Vad är det som, vad säger, sen kan ju vissa vara emot massbilism och bilar av största allmänhet, men jag tror ju att Tesla, det är ju ett företag som utöver elbilsfrågan nog triggar en hel del med tanke på vem som är huvudägare.
Så kan det vara. 10 dagar beräknas man att fabriken är nere. Och det kunde gått illa mer. Det var inte bara fabriken som blev av med ström, utan även butiker och vårdinrättningar och sådana saker. Sådär. Så att mycket tråkig historia. Vi är ju klara här med detta avsnittet. Tack så mycket XMS67 för att du ville vara med. Man brukar säga dig följer man då. Men då är det alltså på antingen bubblan.teknikveckan.se och eller elbilsveckan.se, där då alla gärna får hänga. Vi har ju från och med nu också en Discord-server för er som använder Discord, där ni är välkomna om ni är betalande medlemmar, kan man säga det, abonnenter på antingen Elbilsveckan Plus här då, eller på Kristoffer Gullins Patreon, Elbilsmagasinet, och även faktiskt nu min YouTube, där ni kan också bli medlemmar. Och det är, man får ju väldigt mycket om man går med i Kristoffer Gullins Elbilsmagasinets Patreon, liksom min YouTube-kanal, medans, och därför kostar det lite mer också, medans ni kan bli medlemmar på Elbilsveckan Plus. Då är det reklamfri podd och Discord-servern, och ni hittar länkar till detta i beskrivningen. I övrigt så följer ni Kristoffer Gullin på Elbilsmagasinet på YouTube, på sociala medier, och jag heter Peter Esse, om inte det var känt vid detta laget, på YouTube och sociala medier. Och vi tackar naturligtvis också Dennis Klarin, ljudtekniker, som har klippt detta avsnittet. Hej!
Hej på er!
Oj. Det lät, oj, det lät otroligt.
Ja.
Någon har zoomat ut här.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.